Det är tisdagen den 9 juni. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna ska ni vara till oss. Det som vi brukar kalla konflikten mellan Israel och Palestina har ju varit en minst sagt viktig del av världspolitiken i snart 80 år. Det är en konflikt som har fått betydelse för hela regionens utveckling. Och det är också en konflikt som många svenskar har en mycket tydlig och mycket stark uppfattning om. För det är ju en konflikt vi i princip dagligen tar del av via medier, och inte minst sedan den 7 oktober 2023. En konflikt som också märks på svenska gator och i svensk inrikespolitik. Vi ska prata lite mer om den här historien idag och just utifrån ett svenskt perspektiv. För hur har det officiella Sverige och svensk politik förhållit sig till den här konflikten och dess två parter, Israel och Palestina? Hur har svenskar i ansvarig ställning tänkt och agerat under åren? Och har det haft någon betydelse för utvecklingen? Det här är ämnet för en ny bok som heter Från Stockholm till Jerusalem, den okända historien om Sveriges Mellanösternpolitik. Och den är skriven av Daniel Schatz, och det är han som är min gäst idag. Varmt välkommen hit, Daniel.
Stort tack.
Du, den okända historien i undertiteln, är det här ett område som inte tidigare blivit så omskrivet?
Ja, alltså Sverige har ju utvecklat en ovanligt nära och en tidvis väldigt konfliktfylld relation till både Israel och palestinierna. Det svenska engagemanget i konflikten som sträcker sig ända tillbaka till 1947. Det har ju gjort Mellanösternpolitiken, precis som du var inne på, till en av Sveriges mest omdebatterade och kontroversiella utrikespolitiska frågor. Och det har lett till återkommande och väldigt hårda inrikespolitiska strider. Men trots då frågans ständiga aktualitet så har det väldigt länge saknats en heltäckande skildring av den svenska Mellanösternpolitiken. Ingen har tidigare berättat hela historien, och det jag försöker göra med den här boken är att för första gången då ge en genomgripande framställning av Sveriges relation till Israel och Palestina från 48 fram till dags dato. Mm.
Äldre material då är det förstås, får du gå till tidningar och böcker, men eller nyare saker som har hänt, då har du ju pratat med väldigt, väldigt många personer som själva var med. Ja, har det varit lätt att hitta folk som och intervjua? Har de pratat öppet och fritt, känns det som?
Ja, så det som slog mig när jag skrev boken, det var att folk har varit väldigt öppna och benägna med att dela med sig om vad som då har hänt i den svenska Mellanösternpolitiken under närmare 8 decennier. Det förvånade mig någonting. Och precis som du var inne på så bygger boken på 15 års forskning och över 100 djupintervjuer med nyckelpersoner som då både har format och bevittnat svensk Mellanösternpolitik. Och bland dem finns det 15 statsministrar och utrikesministrar från då både Sverige men också från Israel och den palestinska myndigheten. Jag har träffat Ulf Kristersson på Sagerska palatset, jag fick ett med Ingvar Carlsson och Göran Persson. Jag har haft möte med den tidigare israeliska premiärministern Ehud Barak och den tidigare palestinska premiärministern Salam Fayyad. Så det blev många sena kvällar både i Stockholm, i Washington, i Jerusalem och i Ramallah. Så intervjuerna i sig utgör ett väldigt viktigt fundament till boken, eftersom jag har då intervjuat personer som har utformat den svenska Mellanösternpolitiken. Men boken bygger också på tidigare hemligstämplade dokument från UDs arkiv och också en genomgång av riksdagsdebatter och den svenska medierapporteringen kring konflikten under närmare 8 decennier. Och jag skulle säga att det här materialet då ger rätt så unika inblickar som tidigare inte har varit kända om vad som verkligen utspelade sig i den svenska Mellanösternpolitiken.
Mm. Det är förstås jättestor materia. Det är som du säger, det är nästan åtta decennier, fulla decennier det handlar om. Och det är ju en bok som är väldigt tät och informationstät. Vi kommer inte hinna med allt idag förstås. Den som är intresserad ska förstås läsa. Men vi ska prata mycket, tänkte jag. Vi ska försöka vara kronologiska. Kanske prata allra mest om det som sker under 2000-talet. Det är ju en period då, där du själv har pratat med många aktörer. Och det är en period som vi alla upplevt, men kanske inte känner till. Det är mycket som har varit hemligt och dolt tidigare. Men vi ska ändå börja någonstans från början. Slutet av 1800-talet, alla känner till den judiska nationalismen, det som då kallas sionismen, målet om att upprätta en judisk stat. Den dyker ju upp då på kontinenten. Hur tas idén om en judisk stat emot i Sverige från början? Dels av Sverige generellt och dels av svenska judar.
Mm. Nej, precis som du var inne på, så i början av 1900-talet så fick då den sionistiska rörelsen ett uppsving, alltså det vill säga den rörelse som arbetade för att etablera ett judiskt hemland i Palestina. Och vid den här tidpunkten så klev faktiskt Socialdemokraternas partiledare Hjalmar Branting in som en väldigt stark supporter för den sionistiska rörelsen. Branting såg ju sionismen som ett svar på den utbredda antisemitismen i Europa. Och även det socialdemokratiska partiet, när jag har tittat i arbetarrörelsens arkiv, så kommer jag över dokument som då visar att Socialdemokraternas verkställande utskott till exempel tog ställning för grundandet av en judisk stat. Och det som är intressant i sammanhanget är att man gjorde det här trots att en majoritet av världens judiska befolkning, inklusive den svensk-judiska befolkningen då, var starkt emot skapandet av en judisk stat. Man intog den här hållningen eftersom man delvis då var rädd för att anklagas för dubbla lojaliteter. Men trots detta så gick då socialdemokratin i bräschen för grundandet av en judisk stat, och det är någonting som väldigt få personer känner till idag.
Mm. Vi får röra oss lite last fram. Vi kommer fram till 1947 ungefär. Kriget är över, förintelsen är ett faktum och det blir mer och mer då känd vad som har inträffat. Och då är det då det brittiska mandatet Palestina, som det kallades på den tiden, som hamnar i centrum för händelserna. Kort repetition bara. Hur kommer det sig att Palestina står under brittisk kontroll vid den här tiden?
Ja, Palestina hade ju länge varit en del av det osmanska riket, och sen när osmanerna då förlorade första världskriget då tog britterna kontroll över området. Och efter kriget så gav då FNs föregångare NF, då Nationernas förbund, Storbritannien mandat att förvalta Palestina. Och det som slog mig när jag skrev boken är att Sverige hamnade oväntat i centrum för den arabisk-israeliska konflikten så tidigt som 1947. När den svenska domaren Emil Sandström utsågs till ordförande för UNSCOP, alltså den FN-kommitté som tog fram delningsplanen för Palestina och som föreslog då att området skulle delas in i en judisk och en tilltänkt arabisk stat. Det var en annan svensk diplomat, Paul Mohn, som ritade själva kartorna som drog upp gränserna mellan de två tilltänkta staterna. Och trots att de här svenskarna spelade en helt central roll för Israels grundande så är de nästan helt bortglömda idag. Sen finns också en rolig anekdot som jag tar upp i boken, att väldigt många svenskar slöt också upp som volontärer för Israel 1948 i självständighetskriget. Och bland dem fanns till exempel den socialdemokratiska fackpampen Sigvard Marjasin, som deltog som volontär i den israeliska marinen. Och det här blev också en reflektion för den djupa sympatin som då fanns för Israel i det svenska samhället.
Mm. För precis som du säger då, FN kom ju fram då med en delningsplan som stöddes av huvuddelen av FNs dåvarande medlemmar, och både USA och Sovjet.
Precis.
Sverige stödde också delningsplanen. Det var ganska okontroversiellt från svensk sida att man hängde på, så att säga, majoriteten.
Ja, alltså dels så stödde Sverige FNs delningsplan, men sen måste man också komma ihåg att Emil Sandström var ju ordförande för den kommission som la fram delningsplanen, och Sverige stödde Sandströms arbete. Så att Sverige röstade för delningsplanen, Sverige välkomnade Israels grundande 1948, och precis som du var inne på, vid den här tidpunkten så var det inte särskilt kontroversiellt att stödja Israel. Alltså stödet för Israel var mycket starkt. Det här var bara några år efter förintelsen, och svenska politiker såg det som närmast mirakulöst att ett folk som nästan hade utrotats av nazisterna då hade rest sig ur askan och etablerat en demokratisk stat i Mellanöstern. Så stödet var väldigt brett, inte bara i Sverige utan stora delar av västvärlden.
Men du, samtidigt som Israel grundas, man anfalls ju då av samtliga sina grannar men lyckas då otroligt nog att värja sig. Och det blir heller då ingen arabisk stat, utan det dels utvidgar Israels territorium och dels ockuperar Transjordanien, som det heter så, och Egypten området.
Precis.
Men det är också då den här närmast permanenta flyktingstatusen för den flyende arabiska minoriteten, som man då palestinskt säger idag,
ja,
som blir mycket grunden till konflikten, att de får en speciell status och FN tar ett speciellt ansvar för den.
Mm.
Tänkte Sverige någonting kring det, eller förstod man hur viktigt det här skulle bli för framtiden att massa människor blev flyktingar utan någon riktig plan framöver, så att säga?
Nej, precis. Alltså det som hände i Mellanöstern 48, det är precis som du säger, att Israel utropas som självständig stat. Landets kringliggande arabstater går till attack, och det här utlöser då en palestinsk flyktingvåg som senare också blir permanent. Och Sverige beklagar inledningsvis Palestinas humanitära situation, även om man är rätt så sparsam i de här uttalandena. Men man beklagar då bara deras situation på humanitära grunder. Alltså palestinerna har vid den här tidpunkten inga nationella eller territoriella rättigheter i den svenska Mellanösternpolitiken.
Mm, nej, okej. Ja, vi ska gå vidare. Vi ska förstås då nämna Folke Bernadotte också, som under det här första då kriget medlar för FNs räkning. Han mördas ju då av det som vi kallar Sternligan, som var en sionistisk terrororganisation. Det här mordet kommer ju att påverka ändå relationerna mellan Sverige och Israel och synen på Israel i Sverige. Ja, vad är det som händer?
Ja, så då när FN sökte sin första medlare i konflikten 1948 så föll valet återigen oväntat på en svensk, alltså på Folke Bernadotte. Och Bernadotte var greve, han var gudfar till vår nuvarande kung Carl Gustav. Han var också mannen bakom de vita bussarna som då hade fört förintelsens överlevande till Sverige under andra världskriget. Så under sin tid så var han ju en av de mest kända svenskarna internationellt. Och den fredsplanen som han la fram 1948, den förkastades av både israeler och araber. Och i september 1948 så färdades han genom Jerusalem i en bilkonvoj och han sköts då med 6 skott av medlemmar ur Lehi-rörelsen eller Sternligan, som var en högerextrem judisk gruppering. Och reaktionen i Sverige var ju både chock och vrede. Man skulle kunna säga att det här blev den första stora krisen i relationerna mellan Sverige och Israel. Och Sverige krävde ju då att Israel skulle ställa mördarna inför rätta, men det skedde aldrig. Och när Israel senare ansökte om medlemskap i FN 1949, då la Sverige till exempel ner sin röst i protest mot Israel på grund av mordet.
Men ja, det här är den första krisen, men sen så blir det ju snabbt bättre, för att du berättar om då 50- och 60-talet. Då skriver du så här att från Sveriges de jure-erkännande av Israel 1950 till landets avgång 1969 präglades förbindelserna av starkt politiskt stöd och genuin svensk beundran för den unga staten. Mm. En hållning som satte Sverige i främsta ledet bland Israels europeiska vänner. Vad var det man från svensk sida såg i Israel som man gillade så mycket, så att säga?
Mm. Alltså, man skulle ju kunna tro att mordet på Bernadotte skulle ha förgiftat relationerna under en lång tid. Men det som hände, det var nästan det motsatta. Alltså, det fanns en väldigt stark vilja både i Stockholm och Jerusalem att lägga den här krisen bakom sig. Och trots mordet så blev då Sverige under Tage Erlanders tid som statsminister under 1950- och 1960-talet Israels närmaste vän i Europa. Alltså där Israel då såg som ett idealsamhälle, och jag skulle gå så långt som att säga att man såg en spegling av det svenska folkhemmet i Israel. Och jag skulle säga att den här vänskapen vilade på 4 grundstenar. Alltså för det första, som vi har varit inne på, så sågs Israels tillkomst som en moralisk återupprättelse efter förintelsen. Och den här synen var inte unik i Sverige, utan den reflekterade en bred västerländsk konsensusposition. För det andra så fanns det en väldigt stark ideologisk samhörighet mellan Sverige och Israel. Alltså båda länderna dominerades av socialdemokratiska partier under 50- och 60-talet. Erlander såg som en landsfader i Sverige. David Ben-Gurion, premiärministern i Israel, såg som en landsfader i Israel. Socialdemokrater såg liksom de kollektiva jordbruken i Israel, de så kallade kibbutzerna, de starka fackföreningsrörelserna, välfärdssamhället. De påminde socialdemokraterna om den svenska folkhemsvisionen. Så den här faktorn var väldigt viktig. För det tredje så spelade också religionen och kulturen en stor roll. Alltså Sverige var mycket mindre sekulariserat än idag. Många svenskar växte upp med Bibelns berättelser. Skoldagen präglades både av morgonböner och av kristendomsundervisning.
Och kartorna som fröken kunde dra ner, en av Sverige och en av det hela landet.
Ja, precis. Precis. De här kartorna fanns ju i svenska klassrum.
Jag tror det fanns kvar till och med i min barndom på 80-talet.
Ja, på min barndom fanns de också kvar på 80-talet. Jag tror vi är nästan lika gamla. Men sen har de ju successivt försvunnit. Men på 50- och 60-talet fanns de ju i nästan varje klassrum. Och det moderna Israel sågs då liksom som en fortsättning på den bibliska historien, och även om folk var sekulära så kände de liksom en kulturell förståelse för det moderna Israel. Och sen slutgiltigen då så sågs Israel som en utsatt demokrati i en region av diktaturer, och det här stödet, det var blocköverskridande, alltså med undantag för kommunisterna. Ansvaret för konflikten, det lades på arabstaternas ovilja att erkänna Israel. Och som vi var inne på så fanns palestinierna då knappt som ett politiskt subjekt i den svenska debatten. Alltså allt det här då som beundrades så djupt i Sverige, det hotades med undergång i samband med sexdagarskriget 1967. Och jag skriver bland annat i boken om ett tal som Tage Erlander höll på TCOs kongress där han sa att krigets inledning tillhörde de mörkaste dagarna i hans liv. Och när jag intervjuade den tidigare statsministern Ingvar Carlsson till min bok som jobbade som sekreterare till Tage Erlander, då sa han ju att det här var inte bara politiska uttalanden utan Erlander var verkligen personligt påverkad av kriget och han var djupt oroad över Israels överlevnad. Så det handlade om starka och genuina känslor skulle jag säga.
Mm. Men samtidigt är det ju då sexdagarskriget då Israel inte bara överlevde som nation utan också besegrade alla sina fiender. Det blir ju också en sorts vändpunkt i Sverige. Mm, för samtidigt kommer det ju en vänstervåg också samtidigt som kanske mer förklarar. Mm. För det är då man börjar upptäcka dels med dina ord då, palestinierna som ett politiskt subjekt då, som, och de börjar organiseras och bli synliga på världsscenen. Ja, vad är det som händer i Sverige då?
Ja, precis. På 70-talet så förändras då den svenska Mellanösternpolitiken radikalt av Olof Palme i en pro-palestinsk riktning. Och det fanns flera faktorer som bidrog till det som du var inne på. Alltså för det första så förändrade sexdagarskriget bilden av Israel från en utsatt demokrati, från en underdog till en ockupationsmakt som då kontrollerade över 1 miljon palestinier. Innan hade man sett konflikten som arabisk-israelisk och i den ekvationen var Israel den svaga parten. Nu började man se konflikten som israelisk-palestinsk och då blev Israel förtryckaren och Palestina den svaga parten. Och Sverige älskar alltid att stödja den svagare parten och då gick sympatierna över på den palestinska sidan. För det andra så trädde PLO fram som Palestinas representant i slutet av 60-talet. Alltså organisationen bildades 64. Yasser Arafat tog över ordförandeskapet i slutet av 60-talet. Och i början av 70-talet så genomförde ju palestinierna en rad blodiga terroraktioner internationellt som förde upp palestinafrågan på den internationella agendan. Jag tror de lyssnare som är lite äldre minns terrordådet vid OS i München 1972 när palestinska terrorister stormade OS-byn och tog de israeliska idrottsmännen till fånga. Och bilder kablades ut över hela världen över terroristerna när de stod liksom i svarta rånarhuvor på en balkong med k-pistar. Och det här satte verkligen Palestinafrågan på den internationella agendan. Samtidigt så hade man ju liksom en våg av flygkapningar som också förde upp då Palestinafrågan på den internationella agendan. Så det här var väldigt viktigt. Och sen för det tredje, och den här punkten är extremt viktig, så gjorde 68-rörelsen entré på den politiska arenan. Den så kallade nya vänstern gjorde då Palestinafrågan till en av sina stora symbolfrågor. 68-rörelsen började tolka konflikten inom vad de då definierade som ett antiimperialistiskt och ett antikolonialt perspektiv, där PLO då placerades i samma kategori som vad de då definierade som tredje världens befrielserörelser inklusive Vietnamrörelsen. Olof Palme var ju tvungen att förhålla sig till den nya vänstern och han gjorde väldigt snabbt då Palestinafrågan till sin egen. Och sen slutgiltigen så använde ju Palme utrikespolitiken för att profilera Sverige som en så kallad moralisk stormakt. Alltså ett land som alltid står upp för internationell rätt, som alltid liksom ska stödja den uppfattat svagare parten i internationella konflikter. Ett land som ska ha ett högt bistånd och som ska göra gott internationellt och inte ägna sig åt maktpolitik som andra länder gör. Och jag har ju varit väldigt kritisk mot den här politiken. Jag hävdar att det i grunden var en högst omoralisk politik eftersom då Sverige i praktiken stödde diktaturer och kommunistregimer. Men den här politiken den ledde ju naturligtvis till en väldigt kritisk hållning mot både Israel och mot USA som då ansågs förkroppsliga allt som Sverige då som moralisk stormakt inte företrädde. Så jag skulle säga att alla de här faktorerna då försköt den svenska Mellanösternpolitiken från ett starkt stöd för Israel till ett väldigt starkt stöd för Palestinas krav på nationella, politiska och territoriella rättigheter. Och slutgiltigen, alltså, medan många västländer då erkände Palestina som ett folk vid den här tidpunkten, där var inte Sverige unikt. Och man får inte heller glömma att i början av 70-talet hade det också oljekrisen. Alltså när arabstaterna då ville bestraffa länder som stödde Israel och oljepriserna gick i höjden. Och då förändrade många europeiska länder sin Mellanösternpolitik och erkände Palestina. Så där var inte Sverige unikt. Men vad som gjorde den svenska Mellanösternpolitiken unik, det var att banden med PLO blev extremt djupa. Alltså Olof Palme blev till exempel 1974 den första västliga ledaren att träffa Yasser Arafat i Alger, vilket jag beskriver i detalj i boken. Och det här gjorde ju att Israel, som då såg PLO som en blodig terrororganisation, började se Sverige som en av sina främsta internationella kritiker.
Det här går ju ändå ganska fort. Vi går från ett 60-tal med Erlander då Sverige är ett av Israels varmaste vänner till att man blir den andra sidans närmaste vänner och språkrör i väst. Mm. Skapar inte det här väldigt mycket konflikt i Sverige?
Jo, det skapar väldigt mycket konflikt i Sverige, men alltså man får inte heller glömma att Palestinafrågan var ju extremt viktig för 68-vänstern. Och Palestinafrågan blev deras nya Vietnam. Och samtidigt så fick ju Israel vid den här tidpunkten allt närmare band med USA. Så i den nya vänsterns världsbild så blev USA den stora satan och Israel blev den lilla satan. Och det är klart att det skapade inrikespolitiska konflikter, inte minst i Socialdemokraterna, så då hade ju fortfarande kvar människor från Tage Erlander-generationen som höll på Israel. Men den här förändringen i socialdemokratin, jag skulle säga att det var en radikalisering i socialdemokratin, den gick ju väldigt snabbt. Och det gällde inte bara kritiken mot Israel, alltså jag tror att de flesta lyssnarna kommer ihåg när Olof Palme till exempel gick i ett demonstrationståg i Stockholm med Nordvietnams ambassadör och fotograferades tillsammans med honom och sen fördömde USA men också jämförde USAs bombningar av Vietnam med Nazityskland. Och det ledde till exempel till att USA drog tillbaka sin ambassadör från Sverige. Så att hela utrikespolitiken radikaliserades ju. Så å ena sidan gav det upphov till konflikter, men å andra sidan spelade ju Palme på det här för att vinna stöd bland 68-vänstern och den nya vänstern.
När blir tvåstatslösningen Sveriges officiella linje?
Nej, alltså Sverige har ju stått för en tvåstatslösning då efter sexdagarskriget. Först definierade man inte exakt vilka territorier som det gällde, men sen så blev det allt tydligare i svenska uttalanden att det gäller då Västbanken och Gazaremsan. Mm. Så att sedan dess har Mellanösternpolitiken baserats på två principer skulle man kunna säga. För det första att Israel har rätt att existera genom säkra och erkända gränser. Och för det andra att Palestina har rätt till en egen stat på de områden som ockuperades av Israel under sexdagarskriget.
Och det faktum då att Israel under den här tiden då är en etablerad demokrati som har haft gamla förbindelser med Sverige, medan den palestinska, ja det finns ju ändå ingen palestinsk myndighet, en palestinsk stat, det är ju olika organisationer som i stor utsträckning använder våld och terror.
Absolut.
Hur tänker man från svenskt håll kring att det är så att säga få så pass olika aktörer?
Nej, så det var främst det som gjorde att Socialdemokraterna fick skarp kritik från de borgerliga partierna för sin Mellanösternpolitik. 1982 till exempel så bjöd Socialdemokraterna in Arafat till Stockholm. Man mottog honom som en internationell statsman. Och väldigt många borgerliga partiledare bojkottade det besöket eftersom man sa att Arafat är en terrorist och att Sverige då inte ska legitimera en terrororganisation. Men Sverige gick väldigt långt i stödet för PLO och Socialdemokraterna resonerade med att vi håller inte med om PLOs terroraktioner, vi fördömer terrorism, men PLO representerar ändå palestinierna och då måste man ha en dialog med dem. Från borgerligt håll och från Israels sida så rättade ju det här gallfeber på israelerna eftersom i deras ögon var för att en blodig terrorist. Och i nästan hela västvärlden hade man inga kontakter med PLO. Och det faktum att Sverige tog emot Arafat som en statsman ledde i deras ögon till att Sverige legitimerade en terrororganisation. Och det ledde till en väldigt djup kris i relationerna med Israel.
Olof Palme spelar förstås en huvudroll här. En annan som är viktig är Sten Andersson som blir utrikesminister när Socialdemokraterna kommer tillbaka till makten. Mm. Han har en kabinettssekreterare som heter Pierre Schori som också är viktig. Här försöker man ju då från svenskt håll och den socialdemokratiska regeringen, vad jag förstår, ta något form av initiativ att vara ledande i en medlingsprocess och fredsprocess då under 1980-talet ändå. Hur går det?
Alltså Sten Andersson tar ju över då, precis som du är inne på, efter att Olof Palme mördas. Ingvar Carlsson är statsminister, men han har ju inte alls samma internationella profil som Olof Palme hade. Så Sten Andersson får ju dominera utrikesfrågorna och han gör ju väldigt tidigt mellan Östernfrågan till en huvudprioritet i svensk utrikespolitik och han fördjupar då stödet till PLO. Och det som irriterade israelerna det var ju att Andersson samtidigt spred vad jag skulle kalla för en myt om att Sverige ägnade sig åt att medla fred mellan israeler och palestinier. När han fick frågor från pressen om detta så sa han ofta att han ägnade sig åt tyst diplomati och inte kunde kommentera det närmare. Pierre Schori var ju också ledande att sprida den här synen. Problemet var ju att ingen i Jerusalem visste vad den här tysta diplomatin handlade om. Och Sveriges förhållande med Israel var ju så ansträngt att landet inte kunde spela någon som helst roll i fredsprocessen. Så det här är ju en myt som jag diskuterar i boken som egentligen inte har någon faktisk grund.
Så Sverige var egentligen i praktiken, hade ingen medlande roll. Det var inte så att man gick och faciliserade en fred någonstans?
Absolut inte. Och vid den här tidpunkten så förekom det ju faktiskt inte heller direkta förhandlingar mellan Israel och PLO. Det var förbjudet Israel att ha kontakter i PLO. Men Andersson spred den myten som senare också liksom har fått spridning i en rad böcker. Svenska Dagbladet hade till exempel en stor rubrik att fredsmäklaren Andersson ska skapa fred i Mellanöstern och så vidare. Så han och hans krets på UD spred ju det här narrativet, men i praktiken så spelade man absolut ingen roll.
Men du kan alltså, det här kan du belägga i din bok? Alltså,
absolut. Ja. Jag har ett helt kapitel som handlar om det.
För det blir ju ett fredsavtal sen. Det sker ju sen muren har fallit, världspolitiken har skakats om, det första Gulfkriget har utkämpats. Då blir ju ett fredsavtal som skrivs under USA, och då är det ju framförallt Norge som har agerat där. Hur kom det sig att Sverige inte spelade någon roll i den, vad som var den riktiga fredsprocessen så att säga?
Nej, precis. Alltså Norge spelar ju en roll idag i Oslo-processen som ledde fram till Osloavtalet 1993 mellan Israel och PLO, och då grundas ju också den palestinska myndigheten, alltså det palestinska självstyret på delar av Västbanken och Gazaremsan, och Israel drar sig tillbaka från vissa territorier. Och anledningen till att Norge kunde spela den här rollen, vilket ändå är rätt så unikt, för det är nästan inga länder förutom USA som har kunnat spela en roll i fredsprocessen, det är ju att Norge hade ett fungerande förhållande med både Israel och palestinierna. Det är något som Sverige saknade.
Okej, så det berodde på helt enkelt Israel misstrodde Sverige så mycket att de var inte intresserade av Sverige som...
Ja, Israel misstrodde Sverige. Sen i sådana här processer är det ju väldigt mycket tur och att man är på rätt ställe, på rätt plats under rätt tidpunkt också, så att säga. Så att det är många faktorer som ska falla samman.
Men visst är det så att Osloavtalet hade väl aldrig kunnat komma till stånd om inte dels Sovjet hade fallit och dels så att säga Saddam Hussein hade då mer eller mindre tillintetgjorts i första Gulfkriget. Det ritar ju om kartan rätt mycket.
Absolut, du pekar på en väldigt viktig punkt där, att det var väldigt många geopolitiska faktorer som bidrog till Osloavtalet. Alltså PLO, precis som du var inne på, hade stött Saddam Hussein under Gulfkriget. Sen bestraffades de av alla arabstater. De var i en väldigt dålig finansiell situation. Det tvingade också då PLO till att gå in i en fredsprocess med Israel. Och självklart det kalla kriget slut. Så att det fanns väldigt många geopolitiska faktorer som bidrog till det här.
Vi fortsätter att gå framåt i tiden. Det går snabbt, men ni som vill ha detaljer får då förstås läsa Daniels bok. Nästa man på scenen för svensk del, det blir Göran Persson, som du skriver rätt mycket om. Mm. Du säger att han under några år i mitten av sin statsministertid, 99-01 ungefär, genomförde en historisk kursändring i svensk Israelspolitik. Hur såg den kursändringen ut?
Alltså Göran Persson-perioden är ju en av bokens mest fascinerande berättelser. Alltså Persson tyckte ju att Palme Andersson-linjen då både var ensidig och propagandistisk. Och det var, har han berättat när jag har pratat med honom, ett arv som då han var fast besluten av att göra upp med. Och det gjorde han också mellan 1999 och 2001 när han förändrade politiken i en pro-israelisk riktning, medan han samtidigt då upprätthöll Sveriges traditionellt starka förbindelser med palestinierna. Och politiken liksom förändrades när Ehud Barak tog makten i Israel. Han förde fredsprocessen framåt. Det skapade en möjlighet för Persson att förändra politiken. Och det som jag tycker är väldigt intressant är ju det att Persson stod helt ensam i förändringen av Mellanösternpolitiken. Han hade bara stöd av sin statssekreterare Per Nuder, som också hade ett starkt engagemang i den här frågan. I Socialdemokraterna så fanns det ju vid den här tiden nästan inga Israelvänner kvar. Alltså Palestinavännerna dominerade helt. Men Persson gav sig inte. Alltså han utmanade sitt eget parti. Han utmanade sin utrikesminister Anna Lind, som hade ett väldigt starkt engagemang för Palestinas sak. Och jag avslöjar i boken att motsättningarna var så djupa att hon funderade på att avgå. Han marginaliserade också Sten Andersson, som hade fått ett uppdrag från Ingvar Carlsson 94 som speciellt sändebud i fredsprocessen. Och han var också tvungen att utmana utrikesdepartementet. Där den här bilden av Sverige som moralisk stormakt som alltid står upp för internationell rätt, som alltid ska stödja den uppfattat svaga parten i internationella konflikter, hade blivit institutionaliserad. Och det är en väldigt viktig förklaring, skulle jag säga, till att politiken har varit så stabil sen Palme ändrade politiken i början av 70-talet. För från början av 70-talet till Perssons tidsperiod då under mellan 99 och 2001 så präglades politiken av stabilitet även under de borgerliga regeringarna 76 till 82 och 91 till 94, trots att man då ville förändra politiken. Och där tror jag utrikesdepartementet spelade en väldigt viktig roll för politikens stabilitet.
Okej, ska man tolka det som att UD för sin egen politik, eller tjänstemännen för sin egen politik, oavsett vem det är som leder departementet och vem som sitter i regering?
Alltså jag kanske inte skulle gå så långt, men UD är ju ett väldigt konservativt departement där politiken väldigt ofta präglas av kontinuitet. Och när jag har intervjuat UD-tjänstemän så säger de själva att politikerna kommer hit som tillfälliga besökare vart fjärde år, men vi stannar här permanent. Och samtidigt så är det ju så att när en minister kommer in på UD, då har man ju en relativt liten stab. Man har ju några politiska sakkunniga, man har några pressekreterare, man har en kabinettssekreterare. Och ofta befinner sig ministerkansliet i klorna på byråkratin. Och om en minister då inte sätter ner foten och konfronterar byråkratin, som ofta kan mycket mer om utrikesfrågorna än ministrarna, så fortsätter ofta politiken som vanligt. Och det har vi sett väldigt tydligt i Mellanösternpolitiken. Och jag menar att det här är ett demokratiskt problem.
Vi återgår till konflikten. Mm. Våren och sommaren 2000, då lever ju i högsta grad fredsprocessen fortfarande. Visserligen har man Hamas har ju då grundats och etablerat sig och gör allt för att stoppa fredsprocessen. Men tanken är ju ändå någonstans att Clinton ska då få det här stora fredsavtalet i hamn innan han avgår. USA är fortfarande enda supermakten. Man ska träffas i Camp David på sommaren då. Och då sker det faktiskt en del förhandlingar, vilket var nyhet för mig, på svensk mark våren år 2000. Vad händer där?
Ja, så Perssons policyförändring ledde ju till någonting som nästan ingen känner till. Och det ledde till att Sverige då blev värd, som du var inne på, för hemliga israelisk-palestinska fredsförhandlingar på Harpsund år 2000. Och när jag intervjuade de israeliska och palestinska fredsförhandlarna, då avslöjade de att man kom väldigt långt i de så kallade slutstatusfrågorna som gränser och bosättningar. Och Israels tidigare utrikesminister Shlomo Ben Ami, som deltog i förhandlingarna, han sa till mig att förhandlingarna i Sverige var de bästa som någonsin parterna har haft. Och hela historien är väldigt intressant. Alltså nu du tog regeringsplanet till Ben-Gurion-flygplatsen i Tel Aviv där han landade i hemlighet. Han förde liksom de israeliska och palestinska fredsförhandlarna i hemlighet till planet. Sen landade man på någon militärflygplats utanför Stockholm där Säpo förde förhandlarna till Harpsund, och där hade man två förhandlingssessioner. Den andra läckte till pressen och det gjorde att det svenska förhandlingsspåret då fick ett slut. Men man kom extremt långt. Och mötena i Sverige, de utmynnade då så småningom i Camp David-förhandlingarna mellan Yasser Arafat och den israeliska premiärministern Ehud Barak. Där palestinierna då erbjöds en stat på 98% av Västbanken och hela Gazaremsan, men det var ett erbjudande som Arafat avvisade. Och efter det här så utbröt då Al-Aqsa-intifadan, eller den andra intifadan. Fredsprocessen kollapsade och Persson tappade då intresset för Mellanösternpolitiken, vilket innebär att UD då tog över igen och Sverige då återgick till sin traditionellt då kritiska politik mot Israel.
Mm. Precis som du säger, sommaren 2000 så havererar fredsprocessen där och den har ju egentligen inte hämtat sig sen dess.
Precis.
Ja, nästa man på scenen, Göran Persson tappar intresset, säger du, han sitter kvar till 06. Sen vinner alliansen, den borgerliga alliansen, valet. Mm. Då är det Carl Bildt som blir utrikesminister och en mycket stark sådan då, eftersom hans statsminister inte alls hade samma utrikespolitiska profil. Ja, Carl Bildt, vad gjorde han i frågan?
Ja, alltså, precis som du är inne på, under alliansregeringen så fick då Carl Bildt en extremt stark ställning. Alltså, han kontrollerade i praktiken utrikespolitiken. Det var väldigt få ministrar som utmanade honom, inklusive Fredrik Reinfeldt. Man säger ju att Reinfeldt och Bildt hade en deal, att så länge Bildt inte lägger sig in i inrikespolitiken så får han fria händer i utrikespolitiken. Det här ledde väldigt snabbt till försämrade relationer med Israel. Alltså, det fanns väldigt många kriser. Den första kom 2009. När Aftonbladets kultursida publicerade en artikel av Donald Boström där man anklagade Israel för att mörda palestinier för att sälja deras organ på den internationella marknaden. Ja, det låter absurt, men man publicerade faktiskt en sån artikel. Och Israel reagerade med vrede och man menade då att artikeln hade antisemitiska undertoner och man ville att den svenska regeringen skulle ta avstånd från det här. Och Bildt vägrade då, vilket utlöste en diplomatisk kris med Israel. Sen kom flera andra konflikter, alltså 2012 till exempel uppgraderade Bildt den palestinska generaldelegationen i Stockholm till en ambassad. Det var ett beslut som Bildt drev igenom trots att Folkpartiet då kritiserade honom för att det inte var förankrat i regeringen. Och till slut så blev de här konflikterna så djupa att Bildt då informellt förklarades icke önskvärd i Jerusalem. Och det är ju många som vet att Margot Wallström blev persona non grata i Israel, men det är väldigt få som känner till att Bildt också var icke önskvärd i Jerusalem. Och efter att han lämnade posten som utrikesminister, då radikaliserades ju Bildts syn i Mellanösternfrågan rätt så rejält. Alltså han anklagade Israel för apartheid, han anklagade Israel för att röra sig mot ett folkmord under Gaza-kriget. Han jämförde också Israels agerande med Nazi-Tyskland, vilket ledde till att judiska centralrådet i Sverige då anklagade Bildt för ren och skär antisemitism.
Du, jag tänkte på, Carl Bildt saknas ju i listan över personer du har intervjuat inför den här boken. Hur kommer det sig? Har han tackat nej eller vad?
Nej, just Bildt tillhör ju en av få tidigare utrikesministrar som jag inte har intervjuat. Men jag har ju talat med många personer i hans närhet, där bland hans rådgivare Olof Ehrenkrona som också är medarbetare här på ledarsidan och också Bildts kabinettssekreterare Frank Bellfrage.
Frågade du Bildt ifall han ville bli intervjuad? Nej. Eller valde du bort honom?
Nej, ja, just min syn på Bildt är rätt så känd. Jag har kritiserat Bildt rätt så många artiklar så jag är tveksam till att han skulle tacka ja faktiskt.
Men hade inte det kunnat be att han ändå fått ge sin syn på saken?
Jo, absolut. Absolut.
Ja, okej. Okay. Ingen Bildt med alltså?
Ingen Bildt.
Vi går vidare. Alliansregeringen förlorar i valet 2014. Löfven kommer in och redan i sin första regeringsförklaring så säger han att Sverige ska erkänna Palestina, vilket också sker 2014. Varför blev det så? Vem var drivande bakom det beslutet?
Alltså precis, i Stefan Löfvens då första regeringsförklaring 2014, då erkände Sverige Palestina och det var det allra första beslutet som regeringen tog. Och det här ledde ju inte bara till den allvarligaste krisen i de svensk-israeliska relationerna till dags dato. Palestina-erkännandet kom också som en överraskning för UD. Alltså diplomater som jag har intervjuat som deltog i processen, de vittnar om att förberedelserna i princip var helt obefintliga. Jag har granskat beslutsunderlagen och jag har inte kunnat hitta några diarieförda dokument som grund för det här beslutet, vilket är rätt så exceptionellt. Alltså ofta när man tar sådana här stora beslut finns det ju långa utredningar, konsekvensanalyser, och här har jag inte hittat någonting. Den svenska ambassaden i Tel Aviv fick reda på det här med 30 minuters varsel. Israel var inte informerat om beslutet, den palestinska myndigheten var inte informerat om beslutet, EU-länderna var inte informerat om beslutet, riksdagen var inte informerat om beslutet, vilket ledde till att regeringen fick kritik från KU för Palestina-erkännandet. Och det här ledde då till att Israel drog tillbaka sin ambassadör från Sverige, vilket är en oerhört skarp markering. Och när jag intervjuat israeliska diplomater så säger de att man initialt då var orolig för att fler länder skulle följa det svenska exemplet och därför ville man göra Sverige till ett varnande exempel och man införde då rätt så långtgående sanktioner mot Sverige. Till exempel så fick inte svenska diplomater som skulle postas i Jerusalem visum till Israel, vilket gjorde att de inte kunde stationeras. Svenska diplomater fick också inte tillgång till Gazaremsan. Man vägrade träffa Margot Wallström och kabinettssekreterare Annika Söder. Stefan Löfven försökte till exempel träffa Netanyahu två gånger vid FNs generalförsamling. Israelerna svarade inte ens på det här. Och motsättningarna gick så långt att utrikesminister Margot Wallström då i januari 2016 i praktiken då förklarades persona non grata i Israel. Så hon blev den enda utrikesministern i EU som inte var välkommen till landet.
Men även om det inte finns någon dokumentation om hur man tänkte innan, när du ändå har intervjuat folk som har du väl hört, vad trodde man det skulle leda till med ett erkännande? Vad skulle bli bättre av det så att säga?
Nej, så jag intervjuade Margot Wallström och tanken är då, alltså den svenska regeringens tanke med erkännande, det var att det kommer föra fredsprocessen framåt. Mm. Och man gjorde också argumentet att det skulle stärka Palestinas position eftersom deras position mot Israel då inte var jämlik. Men resultatet blev ju att Sverige marginaliserade sig i Mellanöstern eftersom man brände broar istället för att bygga dem. Och en annan sak som jag tycker är väldigt intressant är att när jag har pratat med både Stefan Löfven och Margot Wallström och Annika Söder så verkar ingen riktigt vilja ta ansvar för Palestina-erkännandet. Margot Wallström säger att nej, men jag var inte inblandad i beslutet eftersom jag var inte utrikesminister än. Och det förvånade mig väldigt mycket.
Men beslutet måste ju i slutgiltigt ha tagits av Löfven. Han var ju regeringsbildare.
Exakt, så att jag har försökt nysta i det här och jag intervjuade Löfven. Och jag intervjuade också Gustav Fridolin eftersom Miljöpartiet förhandlade ju med Socialdemokraterna om regeringsförklaringen. Och det här tillkännagavs ju redan i regeringsförklaringen. Alltså det var det första beslutet regeringen tog. Och Löfven menade att det här var ett vallöfte, att man hade gått ut med den här frågan i en debattartikel. Och han menade att det inte var kontroversiellt alls. Han sa till mig att han inte kan komma ihåg att det var några kontroverser kring det här i diskussionen med Miljöpartiet. När jag talade med Fridolin så sa han samma sak. Och det förvånar mig, för det här är ju ett extremt kontroversiellt beslut. Och att man då trodde att man bara skulle presentera det här utan några konsekvenser, det förvånar mig rätt så mycket.
Jag tänker spekulera nu, men Löfven var ju ändå ganska ny i år. Han hade ingen ministererfarenhet, hans utrikespolitiska erfarenhet var noll och han gick ändå in och blev ny statsminister. Var det någon annan starkare kraft, kanske inom Miljöpartiet, som helt enkelt sa så här ska vi göra? Och Löfven sa, ja men det kan vi väl göra. Var det så det gick till?
Jo, så kan det mycket väl vara. Jag har inte kunnat belägga det, men den hypotesen tror jag mycket väl kan stämma. Att det fanns krafter i Miljöpartiet som pushade för det här. Sen fanns det också krafter i Socialdemokraterna som pushade för det här. Löfven höll ju ett tal på den socialdemokratiska partikongressen innan han bildade regering. Och där sa han ju själv att vi ska erkänna Palestina. Så det faktum att regeringen erkände en palestinsk stat, det var kanske inte chockartat. Man skulle ju lika gärna kunna vänta till utrikesdeklarationen som kommer några månader efter att regeringen tar makten. Då skulle man kunna förbereda det här beslutet ordentligt. Istället så la man det i regeringsförklaringen och man var helt oförberedd för vad som komma skulle. Mm.
Nej, men jag tänkte om jag spekulerar mer. Löfven var ju också väldigt oförberedd inför mycket. Jag tänker på hans agenda under flyktingkrisen 2015 där det var först ja, vi ska inte bygga några murar och sen så skulle vi det och sådär. Och det var ju mycket, det finns något klipp där han är nere i EU och inte riktigt hänger med. Han var kanske inte helt förberedd för det som komma skulle så att säga.
Nej, jag tror du har helt rätt och det kan mycket väl vara så att någon annan pushade för det här i regeringsförhandlingarna och så fick man in det i regeringsförklaringen och så kom det med helt enkelt. Mm.
Hur har, du säger att Israel tyckte inte om där relationerna frös då. Hur mycket hann de tina upp under resten av Löfven och senare Magdalena Anderssons regeringstid?
Alltså det som händer är sen att Margot Wallström avgår och då tillträder Ann Linde från Socialdemokraterna som ny utrikesminister. Och det första hon säger den första dagen när hon tillträder det är att hon vill göra normaliseringen med Israel till en prioritet. Och det förvånade många eftersom Linde då hade profilerat sig som en rätt så uttalad Palestina-vän tidigare. Men hon gjorde ändå det här till sin prioritet. Samtidigt så fick ju den nya kabinettssekreterare Robert Rydberg som hade varit ambassadör i Israel och som hade väldigt nära kontakter i regionen. Och regeringen, samtidigt så sker ju ett politiskt skifte i Israel. Israel fick ju en ny regering då. Där Yair Lapid från mittenpartiet Yesh Atid blev utrikesminister som var betydligt mer moderat än Likud-regeringen och han ville föra fredsprocessen framåt. Och det här öppnade ju ett möjlighetsfönster då för Sverige att förändra sin Mellanösternpolitik. Jag intervjuade också Yair Lapid till min bok. Och han menade ju att konflikten med Sverige inte längre fyllde någon funktion. Han menade att Israel inte kan bråka med alla länder som är kritiska mot landet utan man tjänar mer på dialog. Så det fanns en vilja i Jerusalem att normalisera relationerna. Sen kom Ann Linde in och ville normalisera relationerna. Och hon genomför då ett utrikesministerbesök i Israel som är det första utrikesministerbesöket på ett decennium. Och då normaliseras relationerna.
Den palestinska sidan då, som de facto då sedan 2006 är, det väl, är delad i två stater, Hamas-kontrollerade Gaza och det område då palestinska myndigheter fortfarande styr på Västbanken. Hur har Sveriges relationer utvecklats där under 10-talet? Sådär?
Nej, men erkännandet fördjupade självklart relationerna med palestinierna. Palestinierna började se Sverige som en av sina främsta supportrar i Västeuropa. Man får inte heller förglömma att den socialdemokratiska regeringen ökade också det svenska biståndet till palestinierna, vilket var väldigt viktigt för dem. Palestina fick också en ambassadör i Sverige. De öppnade formellt sett en ambassad i Sverige. Mahmoud Abbas, den palestinska myndighetens president, var här och Löfven och en rad socialdemokrater deltog i invigningen av ambassaden. Så det är klart att det här erkännandet var extremt viktigt för palestinierna.
Inom socialdemokratin, skulle du säga att idén om Sverige som den aktiva fredsmäklaren fortfarande lever, att man fortfarande ser Sverige som någon som skulle kunna gå in och rädda dagen till slut?
Jag skulle säga att jag skulle kalla det för en svensk sjuka. Alltså i verkligheten så lever vi i ett land i norra Europas utkant. Vårt internationella inflytande är relativt begränsat. Men det lever kvar en bild som lanserades av Palme, men som också lever kvar inom borgerligheten av Sverige som någon typ av moralisk stormakt. Och det är inte bara kopplat till Mellanösternpolitiken. Det är kopplat till att Sverige ska ha ett högt bistånd. Det är kopplat till att vi alltid ska göra rätt och vi ska stödja den tredje världen. Det finns någon typ av missionerande roll här, att Sverige ska liksom missionera internationellt för att frälsa världen. Och den här synen har fortfarande en väldigt stark bas i socialdemokratin, men den har också spritt sig till borgerligheten. Alltså Fredrik Reinfeldt, en av de första sakerna han sa som statsminister, det är att Sverige är en humanitär stormakt. Så att den här borgerligheten, skulle jag säga, har aldrig gjort upp med den här bilden av Sverige som en så kallad moralisk stormakt. Och i praktiken så ligger det ju inte så mycket i den här bilden. Alltså, under Olof Palmes tid som statsminister så reste ju till exempel både Palme och Schori till Kuba. Det finns ju bilder som kopplades ut internationellt när Palme höll tal med Kubas diktator Fidel Castro i Kuba. Man hade väldigt nära relationer med ett antal diktaturer i hela världen, etc. etc. Så den här bilden var ju rätt så ihålig av Sverige som moralisk stormakt. Jag tror att NATO-medlemskapet har ju liksom lite punkterat den här bilden. Nu har vi äntligen liksom tagit vår rättmätiga roll bland de västliga demokratierna. Och övergett också för synen på Sverige som en neutral stat. Den var ju också kopplad till den här moraliska stormaktsdrömmen. Mm. Så jag tror att vi har sett ett tillnyktrande i den här synen. Men synen är fortfarande väldigt stark, både till höger och till vänster.
Men bortsett från det här att Sverige då också dels kanske har valt fel vänner i världspolitiken, de exempel du tar upp är ju välkända, kan det kan väl också vara så enkelt att Sverige trots allt är ett väldigt litet land som saknar givetvis militära påtryckningsmedel i Mellanöstern, men också någon typ av egentligen särskilt stark soft power i Mellanöstern?
Absolut, absolut är det så. Sverige saknar soft power. Sverige saknade hard power, alltså nu med NATO-medlemskapet så kan man ju argumentera för att Sverige har mer av hard power. Och Sverige använde, skulle jag vilja säga, hela den här moraliska stormaktsbilden för att stärka sin soft power. Så skulle man kunna formulera det.
Vi ska, innan vi slutar, hinna prata lite om vår tid också. Du skriver ju fram till dags datum nästan i boken. Tidöregeringens relation till de här två parterna, då pratar de om att det är 3-1 när det gäller partierna i Tidökretsen. Vad syftar det på?
Alltså när Tidöregeringen då tillträdde efter riksdagsvalet 2022, då fortsatte ju den här försoningsprocessen som vi var inne på, som hade inletts under Ann Lindes tid som utrikesminister. Den israeliska utrikesministern Eli Cohen besökte till exempel Sverige. Det var det första officiella besöket av en israelisk utrikesminister på hela 22 år. Men trots då att regeringen utåt sett gav intryck av en enad front i Mellanösternpolitiken, så växte oenigheten bakom kulisserna. Och de initiala motsättningarna, så innan den 7 oktober, de gällde främst två frågor. För det första så krävde Liberalerna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna att Sverige skulle återkalla Palestina-erkännandet. Och för det andra så krävde de här tre partierna att Sverige skulle flytta sin Israelambassad från Tel Aviv till Jerusalem. Och det är nästan bara USA som har gjort det. Och Liberalerna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna, de drev de här frågorna väldigt hårt, men de stoppades av Moderaterna som istället betonade kontinuitet och försiktighet i Mellanösternpolitiken. Alltså för Liberalerna och Kristdemokraterna så har ju solidariteten med Israel länge varit en väldigt symboliskt laddad hjärtefråga som har engagerat ledande partiföreträdare och kärnväljare. Hos Liberalerna går det tillbaka till Per Ahlmarks tid som statsminister. Hos Kristdemokraterna så finns det också en koppling till partiets kristna kärnväljare. Sverigedemokraterna har ju i sin tur profilerat sig som Sveriges mest israelvänliga parti, alltså inte minst för att markera avstånd då till sitt högerextrema förflutna. Och Moderaterna har traditionellt sett hyst sympati för Israel, men man har saknat liksom det här ideologiska och känslomässiga engagemanget som har präglat de andra Tidöpartierna. Moderaternas utrikespolitiska fokus har istället legat väldigt mycket på EU och Baltikum till exempel, inte så mycket på Mellanöstern. Och när jag intervjuade Tobias Billström, då sa han själv att Moderaterna är ett regeringsfärgt parti. Vi kan liksom inte ägna oss åt så här tvära kast i utrikespolitiken, och de andra Tidöpartierna har en annan roll att spela. Men de här två frågorna sköts då ner av Moderaterna. Så det fanns splittringar redan innan den 7 oktober. Sen terrordådet den 7 oktober förändrade ju inte bara konflikten, den förändrade också den svenska Mellanösternpolitiken. Alltså, runt 1200 människor mördades i Israel och omvärlden slöt ju inledningsvis upp i en närmast enhetlig solidaritet med Israel, även i Sverige. Men återigen, alltså stödet för Israel i Tidöpartierna gick då på flera sätt längre än regeringens hållning. Liberalerna krävde att det svenska Palestinabiståndet skulle stoppas. Man krävde att den palestinska ambassadören i Sverige skulle utvisas för att hon inte tog avstånd från terrordådet. Partiet gick så långt som öppna för svensk vapenexport till Israel. Kristdemokraterna liksom intog en lika israelvänlig linje där Babush klargjorde att landet inte bara hade rätt utan också en skyldighet att försvara sin befolkning. Och Sverigedemokraterna anslöt sig till den här linjen. Och Sverige positionerade sig liksom i krigets inledning i EUs mittfåra. Alltså inte bland de mest israelvänliga länderna som Ungern och Tyskland, men inte heller bland de mest israelkritiska länderna som Spanien och Irland. Utan man betonade att Israel har rätt att försvara sig inom folkrättens ramar. Man betonade att gisslan skulle friges. Men man anslöt sig också till till de medlemsstater i EU som krävde sanktioner mot bosättare. Man var väldigt tydlig med att Israel måste släppa in humanitärt stöd på Gazaremsan. Så att det var inte på något sätt en ensidig EU-linje, utan man placerade sig i EUs mittfåra. Sen hände någonting. I september 2024 så tilltog den internationella kritiken mot Israel. Alltså regeringen kritiserades allt oftare för att vara undfallande mot Israel. Man sa att regeringen är medskyld i vad man kallade då för Israels folkmord. Och samtidigt hände någonting på ministerposterna i regeringen. Benjamin Dosa efterträdde Johan Forssell som biståndsminister. Och Dosa kom snabbt och oväntat att bli regeringens skarpaste och i praktiken enda offentligt profilerade Israelkritiker. Och han satte tonen redan under sin första resa till regionen i december 2024, när han fördömde Israel i exceptionellt hårda ordalag för en borgerlig politiker och menade då att Israel har ett förbannat ansvar att släppa in humanitär hjälp i Gazaremsan. Och den här linjen skilde sig från utrikesministerns Maria Malmö Stenergard som vid den här tidpunkten då var mer balanserad. Och det här gav upphov till spekulationer kring de olika tonlägena mellan ministrarna. Och väldigt många borgerliga politiker har sagt till mig att det här var en medveten rollfördelning då, där den israelkritiska linjen blev ett sätt att vinna massmedialt genomslag, men också för Moderaterna då att triangulera mot oppositionen och försöka avväpna kritiken då mot regeringens Mellanösternpolitik. Men hela den här diskussionen liksom blir överspelad så småningom, eftersom regeringen gick ut med en debattartikel i Svenska Dagbladet med titeln "Vi skärper tonen mot Israel". Och då började man driva två nya krav. För det första att man skulle sanktionera israeliska extrema ministrar. Då syftade man på Ben-Gvir och Smotrich. Och för det andra att Sverige öppnade upp för att säga upp EUs handelsavtal med Israel. Och så långt har ingen svensk regering tidigare gått. Varken borgerlig eller socialdemokratisk. Och det här ledde då till att Dosa kände att han hade ännu större manöverutrymme. Och då tog han det ovanliga initiativet till att bjuda in Socialdemokraternas utrikespolitiska talesperson Morgan Johansson till samarbete för att isolera Israel. Och det här ledde till ett uppror i de borgerliga riksdagsgrupperna. Alltså borgerliga regeringsföreträdare som jag har intervjuat säger att det kokade bland ilska i riksdagsgrupperna. Flera moderata riksdagsledamöter gick ut i pressen och kritiserade den nya Mellanösternpolitiken. Stora delar av den kristdemokratiska riksdagsgruppen revolterade. Och efter väldigt intensiv rapportering i medierna så tvingades då Ebba Busch att gå ut i pressen och markera avstånd från den nya regeringslinjen. Och det visar att det fortfarande finns väldigt djupa sprickor i Tidösamarbetet kring Mellanösternpolitiken.
Ja, precis. För det här, nu berättar du ju ända fram till idag nästan. Det bilden som kvarstår att det fortfarande är så att det framförallt dels inom Moderaterna men också mellan Moderaterna och övriga partier i tidskretsen, sprickan finns kvar helt enkelt. Den är inte löst.
Nej, sprickan finns kvar, absolut. Och dels så säger väldigt många moderata riksdagsledamöter att den här nya linjen som regeringen driver inte är förankrad. Alltså till exempel Moderaterna skickade ut talking points till sin riksdagsgrupp efter att man drev igenom det här bojkottsbeslutet på en fredags eftermiddag. Det fanns inga riksdagsledamöter som tog upp de här talking pointsen. Så att många säger att linjen inte är förankrad, och det finns ju fortfarande en skillnad i Liberalernas, Kristdemokraternas och Sverigedemokraternas positionering och då den officiella positioneringen som kommer från Moderaterna. Så sprickan finns absolut kvar.
En fråga angående metoder. Benjamin Dousa får ju en del kritik i boken. Du citerar en del anonyma röster om honom. Han tillhör inte heller de som intervjuade. Hur kommer det sig?
Nej, just Dousa är inte intervjuad av tidsskäl helt enkelt.
Ja, okay. Har du någon uppfattning var statsministern befinner sig i den här konflikten?
När statsministern var ju väldigt försiktig i sina fördömanden av Israel under konfliktens inledning. Alltså när han fick kritik till exempel så sa han att det inte är för oss att bedöma om Israel har brutit mot internationell rätt. Det är för internationella domstolar att bedöma etc. etc. Samtidigt är det ju så att det var statsministern som gick ut med beslutet om att Sverige ställer sig positivt till att se upp handelsavtalet med Israel. Så att Ulf Kristersson har ju inte spelat en sådär väldigt aktiv roll i den här frågan till skillnad från statsministrar som Göran Persson och Olof Palme. Men han har ändå svängt i den här frågan också.
Rent inrikespolitiskt, Palestinarörelsen har ju fått massor med uppmärksamhet på senare år. De har varit väldigt aktiva på våra gator, våra medier. De har också använt sig av metoder som får sägas vara ovanliga för svensk politisk tradition. Starkt stöd framförallt i vänsterpartierna. Hur stor betydelse tror du Palestinarörelsen har fått inrikespolitiskt?
Ja, alltså demonstrationerna mot Israels krig i Gaza, de blev ju de största sedan Vietnamkriget skulle man kunna säga. Och vi har ju sett hur Palestinarörelsens mobilisering då både har en politisk och en demografisk dimension. Alltså det är väl en dryg femtedel av Sveriges befolkning som idag är född utomlands. Efter flyktingkrisen 2015 så kom det väldigt stora flyktinggrupper från Mellanöstern till Sverige. Och i de här grupperna så blev ju Gaza-kriget en väldigt viktig identitetsmarkör och en politisk mobiliseringsfråga, vilket jag skulle säga har bidragit då till Palestinarörelsens genomslag. Samtidigt så visar ju flera studier från Forum för levande historia, till exempel att antisemitiska stereotyper är betydligt vanligare bland svenskar med muslims bakgrund än bland majoritetsbefolkningen. Man brukar säga att 5% av den svenska befolkningen har antisemitiska uppfattningar, medan andelen är närmare 40% bland svenska muslimer. Och det har ju lett till slutsatsen som många debattörer har dragit, att antijudiska idéer som länge då har varit statligt sanktionerade i många av Mellanösterns diktaturer då har tagit sig till Sverige genom migrationsströmmar och förstärkts i kretsar kopplade till Palestinarörelsen. Och vi har ju kunnat se hur ett flertal politiska partier i vänsterblocket inte har kunnat hålla rent mot de här strömningarna. Och här skulle jag säga att Vänsterpartiet sticker ut, vilket vi såg i samband med Expressens senaste granskning. Vänsterpartiet utropade ju det senaste valet till EU-parlamentet som ett Palestinaval. Det var precis det som Nooshi Dadgostar kallade valet för, Göteborgsposten. Och partiet gjorde ju därefter ett rekordresultat i flera invandrartäta områden. Jag har till exempel tittat på statistik från Rosengård i Malmö. Där steg stödet till omkring 50% under EU-valet, från ungefär 10-15% i EU-valet 2019. Och den fråga som man nästan bara kampanjade på i de här områdena, det var Palestinafrågan. Så strategin har ju varit uppenbar från till exempel Vänsterpartiets sida, alltså att mobilisera väljare genom en stark identitetspolitisk mobilisering kring Palestina-konflikten. Och allt tyder ju på att samma modell skulle användas även i riksdagsvalet till då Expressens granskning, så att det strålkastar ljuset på vilka kandidater som faktiskt lyftes fram.
Vi ska ta, vi precis fram i nutid nu, vi pratar Expressens granskning som var då förra veckan. Om du tittar igenom den här många åren du har tittat, 78 år sedan Israel grundades. Vad är det man kan se? Finns det någon kontinuitet i Sveriges relation till den här konflikten och dess parter? Eller har det växlat? Eller vad är de stora lärdomarna om man försöker sammanfatta?
Nej, så jag tror att politiken har varit relativt konstant, som vi har gått igenom idag, sen Olof Palmes första förändring av politiken i början av 70-talet. Politiken har ju präglats av relativ kontinuitet, även om det har funnits mindre förändringar. Kanske undantaget då Perssons stora policyförändring 1999-2001.
Sen Palme bytte fot från Israel till Palestinierna så att säga, så har det ändå varit den dominerande, skulle du säga.
Absolut, och det slog mig att även under borgerliga regeringar så har den här linjen varit konstant.
Och den kanske avgörande frågan, spelar det någon roll vad Sverige gör? Vad visar historien här? Har Sverige då kunnat påverka utvecklingen någon gång?
Nej, så jag tror att, för det första så tror jag att man måste punktera bilden av Sverige som en moralisk stormakt. Som vi har varit inne på så är ju Sverige ett litet land med ett begränsat internationellt inflytande. Och om man då utifrån den utgångspunkten ska ha någon som helst inflytande i Mellanöstern, då skapas det inte genom plakatpolitik utan det skapas genom politiskt tillträde. Och det här kräver då en balanserad Mellanösternpolitik som bygger relationer både med Israel och palestinierna. Om man tittar då på Göran Perssons Mellanösternpolitik och Harpsundsförhandlingarna år 2000 så visar det ju vad som är möjligt när Sverige för en sån typ av politik. Men just det faktum att Sverige får större inflytande när vi bygger broar istället för när vi bränner dem, det är något som väldigt många svenska politiker har glömt.
Men skulle du säga att Harpsundsförhandlingarna år 2000 var det enda gången då Sverige verkligen var i närheten att kunna göra skillnad även fast det misslyckades den gången?
Absolut, jag skulle säga att Harpsundsförhandlingarna är det enda exemplet i svensk historia där Sverige verkligen hade en möjlig chans att påverka freden i området. Annars så har ju Mellanösternpolitiken väldigt ofta handlat om vad Gösta Bohman kallade för inrikes-utrikespolitik. Alltså det handlar mer om inrikespolitik än utrikespolitik.
Stort tack för det. Det var väl vad vi hann med idag. Det finns förstås mycket, mycket mer att läsa om i boken. Någonting annat du har jag frågat, någonting jag missat, någonting som förvånade dig annars? Du som kunde ämnet sedan tidigare men ändå har pratat med folk. Var det något som dök upp sådär att, åh fan, det här visste jag inte? Eller så?
Nej, men alltså det som jag tror förvånar mig är att den här konflikten ändå har spelat en så oproportionerligt stor roll i den svenska Mellanöstern-debatten. Det finns ju flera andra konflikter som har betydligt större inverkan för Sveriges utrikespolitiska och säkerhetspolitiska intressen. Men ändå så fortsätter den här konflikten att dominera i Sverige och den fortsätter också att ge upphov till politiska splittringar och politiska spänningar.
Stort tack för det, Daniel Schatz, författare alltså till Från Stockholm till Jerusalem, den okända historien om Sveriges Mellanösternpolitik. Läs gärna den, den är väldigt bildande, den boken. Stort tack för att du kom hit idag, Daniel.
Tack själv.
Och tack också till er som har lyssnat på dagens avsnitt av Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Som vanligt är ni varmt välkomna att höra av er till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis diskuterat. Det misstänker jag att det finns många med tanke på ämnet. Men också om ni har idéer och förslag på ämnen vi ska ta upp i framtiden. Då är det bara att mejla till ledarsidan@svd.se. Dagens producent, han heter Jesper Sandström, ansvarig utgivare Elisa Irenius. Själv heter jag Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs snart igen.